Ja, det finns ju mycket att prata om. Saker som händer och sker, vare sig vi vill eller inte. Och mycket att prata om. Och just nu så kände jag lite grann, vad ska vi prata om idag? Och så tog jag fram mina anteckningar och började läsa, för jag skriver ner under dagarna när jag går och klurar och tänker. Och då tänkte jag kanske ska läsa igenom en del utav rubrikerna och frågeställningarna, så får vi se vad vi hakar på.
Det låter smart.
Det låter bra. Får se om den tanken håller.
Ja.
En del utav det här tror jag vi redan har pratat kring också, men bland annat har jag skrivit alla måsten.
Aha.
Hur åtgärdar man det, eller hur hanterar man det? Stannar man upp och tänker efter? Måste man hitta orsaker och vad är konsekvenserna utav att vi gör sånt som vi tror att vi måste? Är det kopplat till krav och skuld? Eller är det för att vi tror att vi kan läsa andras tankar?
Den kan jag nappa på direkt.
Vad
För
spännande.
jag har precis igen satt mig i en situation där det är för mycket måsten. Och det är ingen roligt läge. När man vet att det måste jag göra och det måste jag göra och det. Och det är inte bara roliga saker, utan det är mer kravfyllda saker. Folk förväntar sig. Och ja, nej, nej, jag bara kände mig träffad när du sa det.
Alltså, det här är intressant, för det mesta berör alltid. Men för mig blir det då, när du säger det, att du står inför känslan av många måsten just nu. Och då kommer jag, är det kopplat till skuld, är det krav, är det dåligt samvete? Ja, okej, skuld. Men för att jag tror att andra tycker att jag ska göra saker och ting och så vidare. För det finns ju också lustbetonade måsten. Nu kommer snart gästerna som jag inte har träffat på 2 år och vi ska äta gott och jag måste hitta och köpa det och så ska vi göra. Det är ju lite mer så här pirr i magen att det ska bli kul. Men de här måsten som liksom tynger en och som suger energi och...
Jag är nog en fena på, och det här verkar som jag aldrig lär mig, att i början när jag liksom går in i vissa situationer, sammanhang, så är det nyfikenhet och lite lustbetonat. Men sen efter ett tag så kan det bli att jag då har hamnat i en situation där det är inbyggda krav i sammanhanget och att jag trillar dit på och tar dem. Ja,
Att
och
det
så har jag
börjar.
svårt, och så har jag svårt att säga nej i vissa lägen. Ja.
Och det här är rätt intressant alltså, för att så här är man ju, eller jag kan tänka mig att det är en del i det normala växandet från barnstadiet, att man testar. Åh, det, men det här! Åh, nu vill jag lära mig att spela kula och bygga pyramider. Och ja, sådär. Och sen, nej, det var inget roligt. Och det kanske berodde på att man aldrig klarade det. Eller, nej, men jag provar det här. Då är det mer liksom en undersökande, spännande utvecklingsfas på något vis. För man vet väl knappt vad skuld är då. Men det här i vuxen ålder, att dra igång någonting, för det kan jag känna också. Åh, vad roligt. Och det här alltså. Och sen efter ett tag så blir det nästan en tyngd. Dåligt samvete. Och då har jag gått och funderat på, är det för att jag inte har rätt att göra någonting som känns tillfredsställande för mig? Eller ja, någon slags orättvis situation? Eller hur ska man göra för att lära sig att hantera de här måsten? Vad var det jag hade skrivit för någonting? Stanna upp och tänka efter.
Ja, det är väl sånt som man, eller man, jag ska väl prata om mig själv här nu då, att jag skulle behöva då och då egentligen också stanna upp och lite pejla av. också kanske säga nej till något som jag har sagt ja till först, att man faktiskt får göra det också.
Mm, måste man be om ursäkt och urskuldra sig då? Det är ju väldigt individuellt det här, men just när den känslan kommer och tankarna kommer. Oftast så har det varit för mig att då behöver jag tänka ut ett väl motiverat argument för att ändra jaet till ett nej. Så att man liksom nästan urskuldrar sig. Mm. Istället för att nej, det funkar inte tyvärr. Jag säger ja, men det fungerar inte, det går inte. Sorry. Och så är det bra så. Att man någonstans då börjar reflektera, varför gör jag så mot mig själv?
Ja.
Och försöka hantera det på något sätt då.
Jag får acceptera, jag tror jag har sagt det någon gång här förut i våra samtal, att jag har lite vallhundssyndrom. Alltså att jag skannar av och vallar och vill att alla ska gå åt samma håll och vara nöjda och glada. Och lite för mycket utav det. Jag behöver valla mig själv där och lyssna in och säga stopp och belägg. Och där går jag aldrig i mål, utan det är en färskvara, så att jag behöver vakta. När jag känner som jag gör nu då, ja. Då har jag satt mig i för mycket vallande en stund innan här.
Ja, du säger att du vill att alla går åt samma håll. Är det för att alla ska vara nöjda?
Ja, det är lite precis. Det är det jag behöver vakta. Att alla behöver inte gå åt samma håll. Men det ligger väldigt djupt i mig att... att någon slags välvilja, det är väl lite det också, att människor ska må bra.
Ja, som man tror att de mår bra.
Exakt, ja. Exakt. Nej, men jag vet ju vissa av de här sakerna, om jag säger nej nu så sätter jag ju massa andra i en svår sits. Därför det är någon annan som måste kliva in.
Ja, ja, det där kan ju man vrida och vända på, för det beror ju på vad det finns för uppgörelse i den relationen från början. Är man överens om då att kunna växelverka på något sätt så. Men jag tänker på just på hemsidan, på poddens hemsida har sig med sig. Det här beskrivet, just det där... att man vill ta sig till ett ställe, till en plats. Men det krävs mod att bestämma sig för att ta sig dit. För det är över en, symboliskt, en bro. Och bron kan gå över en forsande älv eller ett stup eller någonting. Hur mobiliserar jag kraft för att ta mig över där? Jo, man kan gå med andra som ska, det var därför jag gjorde kopplingar, som ska åt samma håll. Alla, vi ska dit. Men går man i takt över en bro och alla ska till samma håll, då kan bron rasa för att du hamnar i en självsvängningsfrekvens. Och det där tycker jag liksom en viss symbolik i. Vi vill till ett mål, vi kan gå tillsammans, men vi ska gå i vår egen takt. Utifrån, baserat då på egna intressen, egna känslokopplingar, vad det nu kan vara för någonting. Och det är vars och ens ansvar. Och det är här jag kan ha svårt idag. Jag har svårt för att säga that's your problem. Känslokallt och sådär. Jag tror man ska jobba på det. Och jag har nämnt det här tidigare också med författarinnan Lena Andersson. Som kanske av många uppfattas som en väldigt hård och kall och kategorisk individ och tycker saker och ting. Men hon betonade i samband med en debatt eller vad det var, en utfrågning. Att jag angriper aldrig personen. Jag angriper sakfrågan.
Mm.
Och där tror jag vi har mycket att lära oss alltså. Det är inte vårt ansvar, om man nu kommer in på det, att ta konsekvenserna av ett beslut för att man vet att en annan mår dåligt av det. Det kräver reflektioner alltså kring den typen av. Jag har ingen tvärlösning, för det är, varje situation är unik. Men att man faktiskt vrider och vänder lite grann och inte med automatik går på skuld, belastning eller vad det nu kan vara, som gör att man själv fastnar.
Mm. Mm.
Oj, vilken lång utläggning. Och då var det här bara en rubrik bland mina anteckningar.
Ja.
Ska jag fortsätta?
Ja, kör på.
Kör så du rycker.
Ja.
Nu ska vi se. Ja, tvångstankar, det tror jag vi har pratat.
Ja, det tog vi ett helt avsnitt om.
Ja, ja.
Mm.
Så det får man avvakta och vänta och lyssna på. Sen har jag skrivit tröst och trygghet.
Mm.
Hur växer vi? Att delge andra sina tankar och känslor som man tror att man är ensam om. Det har varit en grej för mig.
Mm. Tröst och trygghet är också intressant,
ja,
tycker jag.
Ja.
Mm.
Där, jag vet inte om jag bara nämnt det för dig eller om jag har gjort ett avsnitt kring det. Jag tycker den bilden är så talande. Om han som var åskrädd. Och jätte åskrädd.
Jo, den, ja, den har du nämnt.
Avsnitt.
Ja, du har nog nämnt det.
Ja, något. Verkligen värd att upprepa, så jag drar den.
Mm.
För den är så tydlig också.
Mm.
Pojken i fråga kanske 8-10 år, går och lägger sig. Och så vaknar han utav att det är Oskar och Blixtar och det dundrar utav bara den. Och han är livrädd för det. Så han går upp fast ner till köket och där sitter mor och far. Och då blir han lugn, för där sitter de och så följer någon med upp och så somnar han så småningom igen. Och det där tycker jag är så talande, för att då fanns tryggheten, men ovädret var kvar. Oskar och blixtarna utanför, de var kvar, men i och med att han hittade källan till trygghet så att säga i den stunden, så var han lugn. Och det tycker jag är tänkvärt. Vad tänkte du?
Nej, jag tänkte just på tröst också, för om vi bara tänker högt, hur tröstar du dig? Hur tröstar jag mig när jag liksom är ledsen?
Mm.
Det är också intressant, även när jag jobbar så ser jag att det är väldigt många som har svårt att trösta sig själva. Man blir rädd för ledsenkänslan, många, och vill ha bort den direkt. Tänker att det är obehagligt läge istället för att liksom kunna trösta och lugna sig. Jag brukar tänka gungstol, så här, vaggande, vyschande, lugn musik, hålla om sig, hitta olika sätt att... Och lugna sig, som är tröst. Stoppa något i munnen gör vi ju med barn. Det lugnar också, vet man.
Är det då, men då är det mer sugreflex än den. Om du stoppar något i munnen, tänker på napp.
Ja, äta.
Äta, men det är bra
ja,
just
ja, många, många äter för att trösta sig.
Mm.
Ja.
Ja, hur ska man hitta en återigen känner jag, kommer man tillbaks till det här känslan, stanna upp och reflektera, börja titta på de här frågorna.
Och lite undersöka när man jobbar med en viss behandlingsmetod som jag gör emellanåt, eller har gjort mycket mer förr egentligen än nu. Då gör man liksom en krislåda. Och då handlar det mer om vad gör man i skarpt läge här. Men också trösta. Vad kan du göra som är din tröstelåda där? Och det kan vara kort på mormor som kanske var trygghet. Mm. Apropå att gå ner till sina föräldrar som du var inne på. Mm. Ha någon sak som man vet, det här är en filt som liksom doftar av någonting som... Använda sinnena här för att liksom lugna ner sig. Och som är att inte fly bort ifrån en känsla utan kunna ha den när man är ledsen.
Är det viktigt då, om man tittar på... Är det viktigt att veta varför jag blir ledsen? Att hitta orsaken till det? Eller räcker det med att man går på... tröstesökandet direkt? Skulle det underlätta, menar jag, om man vet att men nu var jag ledsen för att den här situationen påminner om då när jag miste min klasskompis som klev fram för en buss eller vad det nu kan vara.
Mm.
Underlättar trösten om jag vet varför jag är ledsen? Vilka knäppa frågor jag
Nej, det är inte alls knäpp. Det kan absolut göra det, om man, men då måste man våga vara lite mer still med och tänka efter, vad var det som drog igång här?
Försöka härleda.
Precis. Jag mindes Fia där. Någonting gjorde mig påmind om Fia där. Så kom känslan. Men ibland så kan vi faktiskt vara lite sorgsna utan att vi vet också.
Mm. Jag hörde, jag tyckte det var lite gullig också. Det är risk för att jag blir tjat och upprepar saker och ting. Man måste få vara ledsen ibland för att orka vara glad.
Mm.
Den är bra, tycker jag.
Mm.
Det är liksom inte förbjudet heller.
Nej.
Men om det blir så att det blir förlamande på något vis eller att det tar över, då är det nog läge att just det här. Jag tycker det känns som att vi kommer fram till just det här, stanna upp och tänk efter.
Och känn efter.
Och känn efter.
Ja, både och där. Ja. Ja. För om vi tänker så här... hur det är att vara riktigt så här ledsen, då släpper man ju alltihopa. Musklerna blir ju mjuka i ansiktet och man släpper taget. Och glädje är likadant. Man släpper taget. Man blir jätteglad här. De andra känslorna är mycket mer anspänning, rädsla, ilska, skam, äckel, avsky, alla är liksom ett påslag som är mycket starkare i kroppen.
Och hur gör man för att göra sig av med det? Eller uppmärksamma sig själv på, ja, det är att försöka medvetandegöra, nu är jag arg, varför? Eller hur menar du att man ska komma åt det?
Alltså känslor... har vi och kommer att ha.
Ja, det här blev ju lite lustigt. Eller olustigt om man vill. Karin var alltså tvungen att på sekund, kort varsel, gå iväg. Och här sitter jag då. Och ska vara... vad är det man säger? Ja, improvisera. Jag får väl göra det utifrån. Och det är inte någonting jag är så där jättebra på. Men eftersom vi hade valt att kalla det här avsnittet för lite av varje och spann kring det här med anteckningar och lite rubriker som jag har skrivit ner de dagar, nästan alla, som jag går och klurar och funderar och för att få tag på någonting och konkret prata om vid de här tillfällena. Så tänkte jag, ja, men då kan jag läsa lite så anar man framöver vad vi kommer att prata om. Jag kan läsa fler rubriker utan att Karin är här och att vi fördjupar oss. För att det ger mer, menar jag, att lyssna på en spontan dialog än att jag skulle sitta här och prata för mig själv. Bland annat så har jag skrivit så här, och jag tror att vi nämnde det faktiskt i slutet på innan Karin var tvungen att gå. Att delge andra sina tankar och känslor som man tror att man är ensam om. Det kan vara början till förändring när man förstår att man inte är avvikande och onormal och alla epitet som man kan sätta på det. En annan rubrik. Inte hundra på, vi kanske har nämnt det i samband med något annat avsnitt, och det är det här med livslögner och familjehemligheter. Där jag har en ganska stark egen historia som har satt sina spår. Vi gjorde något avsnitt här, vi satte in ett gammalt avsnitt förra gången för att tekniken krånglade. Och det var för att ett avsnitt försvann helt och hållet. Och det var ju lustigt. Det hade rubriken humor. Och det får vi väl försöka plocka fram några saker som man kan prata kring. Tragikomiskt. Jag tror man mår bra av att kunna se saker och ting från den ljusa sidan också. Men viktigt också att inte förneka det tunga som finns också, utan hitta balans på något sätt. Sen så fick jag ett tips med en rubrik som jag tog till mig direkt, och det var ursäkta att jag stör. Och prata kring det. Det finns mycket att säga kring det också. En rubrik, skenanpassning. Att inte kunna säga nej, utan man vrider ut och in på sig själv för att passa in och få vara med, eller vad det nu är för drivkraft som gör att man inte faktiskt säger vad man har för åsikt i saken, utan ja. Sen sorg är också någonting som tål att vridas och vändas på. Många gånger är det bäst att vara tyst hos en som sörjer. Och lyssna. Och någon som hade skrivit den som jobbar som sjukhuspräst, Lars Björklund. Modet att ingenting göra i samband med att träffa och vara med sörjande. Det kräver sitt också. Ja, kära någon, det är ett helt program att bara sitta och läsa rubriker. Vad hände efter post-covid? Och det vet jag att vi har pratat kring också. Men det, som det mesta av våra rubriker, så finns det hur mycket som helst att spinna kring. Med risk för att vi kan bli tjatiga. Åldrandet. Och det behöver inte vara att man har fyllt 70. Man åldras ju när man har fyllt 1. Men naturligtvis så har jag tänkt mer på åldrandet när insikten börjar komma att det är ändligt på något sätt. Hur hittar vi en trygg känsla i både tillvaro och nuläget och framöver? Hur möter vi det? Ja. Den mänskliga närvaron är det bästa skyddet för oss. Att ha någon att nära sig, att känna sig trygg med. Vad händer om vi inte har någon nära? Kan vi hitta tryggheten då? Och sen någonting som jag själv upplever ganska lite läskigt ibland faktiskt. Jag har skrivit rubriken tillit mellan individer i samhället idag. Så som samhället ser ut, om man blir varnad, man ska vara försiktig och se sig för och tänka efter, och ser man någonting avvikande konstigt så ska man anmäla det någonstans och så vidare. Det är otryggt tycker jag. Det där var väl en del av de rubriker. En rubrik möten. Vad handlar ett möte om egentligen? Är det för att jag ska få prata och berätta om hur sista halvåret har varit? Eller är det frågan om att möta den jag möter och lyssna? Och ja, verkligen möta den. Det är en del av rubriker jag har i mina anteckningar. Vi kommer att ta några till oss allt eftersom vi betar av och vrider och vänder och ser väl fram emot att göra den här med humor nu då. Det har varit lite mycket av allvar kanske. Men livet är ju allvarligt. Men kul ibland. Vi säger så. Karin kommer att komma tillbaks naturligtvis. Och ja, tack så länge. Vi hörs om en vecka. Hej då.